Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och det är anledningen till att unga personer, menar jag då, jag teoretiserar nu, att unga personer står i kö för att åta sig kriminella uppdrag i utbyte mot kontanter. Det kan vara portskjutning, sprängning, det kan till och med vara mord. För att de är så indoktrinerade redan av det här mindsetet, den här mentaliteten, den här ruschen, den här gangsterbeteendet. De är så indoktrinerade, nästan radikaliserade på samma sätt som en IS-soldat är radikaliserad eller en högerextremist, en nazist är radikaliserad. På samma sätt radikaliseras som in i de här prokriminella värderingarna. Så när en äldre motiverad gängkriminell kommer och säger hej, du får 20 000 om du skjuter den här porten, kontanter imorgon, du är redan mottaglig för det.
Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt eran host. Vi vill fortsätta och säga att vi är tacksamma över ni subscriber, delar men framförallt tipsar era nära och kära om våran fantastiska kanal. På tal om en fantastisk kanal så har dagens gäst slagit igenom med ett content på YouTube som överträffar allt annat. Han har fyllt ett tomrum helt enkelt och jag vill välkomna Luay Muhajeb till Dialogiskt. Lulu. Känns det bra att säga Lulu eller Luay?
Lulu funkar.
Bra. Du kallar dig Lulu. Välkommen.
Tack så mycket, Victor.
Var lite inne på din kanal där i presentationen.
Yeah.
Det du gör med ditt content. Mm. Det är väldigt annorlunda. Vad heter själva kanalen? Den heter
Lulu. Det är Lulu Muhajeb.
Den heter namn. Precis som ditt
namn. Yeah.
Där du tar in olika fall.
Mm.
Och dissekerar liksom brottsutredningarna. Yeah. All förhörsprotokoll. Och gör det väldigt lätt tillgängligt att förstå för någon som inte är van med utredningar och i pappersform. Och ja, men idag är det inte så mycket pappersform.
Absolut. Nej, men precis. Och det är precis det många sagt, liksom att det fyller ett tomrum som har funnits i liksom true crime-världen liksom, på YouTube. För svensk del åtminstone. Så att den flög väldigt fort. Liksom.
Mm. Den är på väldigt fort. Grattis, du har någonstans
30-31 någonstans.
1000 plus.
Mm. Precis.
På kanske ett och ett halvt år.
Ett och ett halvt år, ja, precis. Så att så det går fort och det är, ja, nice.
Det är bra. Mm. Det är bra. Kul. Hur känns det att bli offentlig på det sättet? Du jobbar ju som brottsutredare hos polisen.
Ja. Precis. Alltså det är ju lite speciellt. Man börjar märka mer och mer bara den här delen med att om, alltså folk kan känna igen en ute och man vet inte riktigt av vilka anledningar personen vill komma fram eller vill säga någonting. Eftersom att det inte är helt okontroversiellt det jag gör på YouTube. Liksom. Och sen finns det delen också med att jag är brottsutredare på polisen. Och det är inte alla som älskar.
Mm.
Men hittills har det bara varit positiva möten och meddelanden. Och sådär. Så att det finns ingen negativ känsla kring det ännu i alla fall.
Att balansera dessa två titlar, hur går det?
Precis, alltså det är inte, jag har inte funderat så mycket på det. Alltså det är ju inte helt liksom ska man säga, komplicerat. Eftersom att jag behöver skilja på min yrkesroll som brottsutredare. Och sen har jag även privata saker och ting jag har för mig. Bland annat YouTube-kanalen, men också att jag har ett samhällsengagemang. Pratar en del om politiska grejer, samhälleliga grejer genom artiklar, sociala medier, post och Twitter och så vidare.
Du skriver ju insändare också, så du är skribent.
Precis, precis. Håller på att skriva min första bok nu också som handlar om de här delarna. Så det är ju, man behöver liksom skilja på det och veta när jag pratar i egenskap som brottsutredare och när jag pratar som mig själv. Liksom.
Mm. Kul. Ska vi dissekera precis som du brukar göra? Alltså, mm. Vad gör en brottsutredare?
Så kortfattat så får jag in ett ärende och sen har jag en förundersökningsledare. Om det är lite grövre brott så är det åklagare som förundersökningsledare.
Mm.
Och där så kommer vi fram till vilka utredningsåtgärder som behövs göras initialt. Det kan vara förhöra målsägande, förhöra vittnen, skicka saker på DNA-analys, hämta in kameraövervakning, gå igenom kameraövervakningen, skriva något PM på det till exempel och upprätta liksom ett förundersökningsprotokoll som sen skickas till åklagaren som godkänner det på ett sätt och sen väcks det åtal i bästa fall. Sen går det till huvudförhandling, rättegång. I bästa fall så lagförs personen, alltså döms. Så att jag upprättar själva förundersökningsprotokollet och det innehållet där.
Jag vet att man inte får prata om enskilda fall och sådär. Och det känns ju inte varken moraliskt eller etiskt rätt. Nej. Vilket jag fullt förstår. Men finns det någonting som du garvar?
Nej, men det är helt rätt.
Finns det någonting som så här, något fall eller på vilket sätt? Låt mig säga så här då. Mm. Så jag hjälper dig på traven så du slipper hamna i trångmål.
Mm.
Finns det några möten du känner har touchat dig? Vilka är de i så fall?
Precis. Alltså det finns ju ett par möten med ungdomar som jag har haft varit föremål för utredningar kring lite mindre liksom dignitet.
Mm.
Man misshandlade brotten i skolan, någon olovlig körning och så vidare.
Mm.
Och sen, det har varit början på min utredarkarriär liksom, runt 2020 där jag började. Och sen har sakta men säkert sett hur deras brott har blivit grövre.
Mm.
Och sen plötsligt, den ena sitter just nu för mord. Ena sitter just nu häktad för medhjälp till mord. Någon annan är paralyserad på grund av skjutvapenvåld och så vidare. Så jag har sett liksom stegvis hur de här ungdomarna som har börjat liksom på en hyfsat låg nivå.
Mm.
Och jag har tittat på dem och tänkt att det här, jag ser vart det är på väg.
Du har till och med hajat läget.
Absolut. Mm. Man ser ganska tydligt på dem. Ser deras föräldrar, familjsituation och man bara tänker att jag kommer förmodligen, du kommer förmodligen inte leva om ett par år eller så kommer du sitta.
Mm.
Och det har hänt med många av de ungdomarna som jag har haft. Så det har känts liksom när man
läser. Vad växer hos dig då?
En form av hopplöshet. En frustration liksom att jag har sett det här.
Mm.
Socialtjänsten har sett det, har inte kunnat göra tillräckligt. Skolsystemet har sett det, kan inte göra tillräckligt. Och sen så händer det värsta liksom.
Jag förstår. Ditt content, hur börjar du?
Så att jag har ju varit aktiv ett par år nu på sociala medier med att jag har pratat kritiskt om gangsterrap och gangsterkultur och så ganska mycket. Och sen tänkte jag så här, okej, många tycker inte om att läsa långa texter. Jag älskar att skriva och långa texter. Så jag tänkte, okej, jag gör en variant av det här jag gör liksom, det här innehållet.
Mm.
Jag gör istället det på YouTube. Så jag pratar in istället. Jag pratade om, ja men det var någon låt från en rappare som sa fria två personer och det var två stycken åtalade för mord och pratade lite om liksom det moraliska kring det. Det var Claes Malmberg om du minns, skämtade lite sådär, parlamentet vid ett tillfälle fick mycket kritik, pratade om det.
Mm.
Att man ska få skämta hur man vill och så vidare. Och sen så fick några 100 views, fick typ 20-30 liksom prenumeranter på ganska kort tid. Men det flög inte riktigt så. Och jag tänkte att jag fortsätter med det. Men sen så bara, jag vet inte vad det var som flög i mig egentligen. Men sen tänkte jag läser mycket förundersökningar.
Mm.
Jag är duktig på att lagra information. Alltså jag har väldigt bra liksom förmåga att kunna ta mycket information och liksom strukturera upp det. Och få det liksom i en röd tråd eller kronologisk ordning.
Mm.
Så då så bara, men jag testar att gå igenom en förundersökning då. Mm. På YouTube. Och sen visar jag bilderna och skriver manus och pratar igenom det liksom.
Mm.
Och då gjorde jag pizzeriemordet i Rinkeby. Från 2018 och den flög direkt märkte jag, då var det 1000 views väldigt snabbt och jag hade inte sett 1000 views tidigare på de tre andra videorna jag hade gjort så på det spåret
views, det är liksom, det rullar ju på
alltså, verkligen. Och så man märker, man kastas in i algoritmerna de videon och så bara såhär helt plötsligt bara, oj vad mycket views, kommentarer folk skriver och sådär, så då märkte jag att jag fyllde ett visst tomrum och då var det bara konsistent med den typen av innehåll.
Och nu är typ views ingenting.
Nej, nu, nej, om jag inte får det inom en timme går jag in i depression typ. Så att så på den nivån nu, det vet jag att du fattar också. Så att
man faller i psykisk ohälsa under en längre period.
Exakt.
Och så vill man ta ett snack med Daniel till exempel.
Ja, jag läser allting.
Men jag tänker så här, det här med att vara informativ och ha ett tydligt sätt att kunna lägga information på ett sätt så att det förankras i rätt till mottagaren. Var kommer det ifrån?
Det är bara en förmåga jag har, tror jag. Alltså, det ser jag ödmjukt också. Jag tycker inte om att prata så mycket om så här,
saker du är bra på.
Ja, men typ så.
Okej, men lämna det till
mig. Det ska ta för lång tid. Nej, men så att jag tror att bara att jag har en viss förmåga att lagra information, sortera det och förstå vad som skulle vara intressant att höra utifrån väldigt mycket information. Och det har jag kunnat kapitalisera på nu. Jag har inte riktigt tränat mig till det så. Inte vad jag minns i alla fall.
Men berätta om dig själv. Liksom, nu har vi pratat om det, men det är skillnad att prata om sig själv och att berätta om sig själv. Så berätta lite om dig själv. Vem är du? Uppväxt?
Så att, jag är 28 år gammal, född 95. Jag är född och uppvuxen i Vallentuna, norr om Stockholm. Mm. Väldigt mycket norr. Lite bondesamhälle. Mm. Hade en väldigt svensk uppväxt. Du vet, jag har mamma från Etiopien, pappa är Eritrea. Syster som är 4 år äldre, de bodde i Mörby. Tills jag var 4 månader gammal. Flyttade direkt till Vallentuna. Strategiskt val av mina föräldrar för att de ville att jag skulle få lite medelklass svensk upplevelse. Liksom så. Utan att de ser det högt, så liksom det är liksom det som var planen. Mm. Flyttade till radhus där. Svenska bästa vänner. Första flickvän var liksom svensk. Och liksom skolan dominerades av svenska. Hade tillgång till svenska språket överallt. Integrerades väldigt väl i det svenska systemet. Och sen så fortsätter livet. Förlorar min bästa vän i självmord när jag var 15. Det liksom påverkar liksom, på ett sätt jag inte kan formulera än idag, tror jag. Men det är sånt som formar en liksom. Kopplat till du vet, katastroftankar, lite rädsla och bli liksom plötsligt lämnad. Jag tror att vem som helst kan dö när som helst. Du vet, om det ringer så antar jag att det är dödsbesked.
Det sitter kvar.
Ja, absolut. Jag är fortfarande på spänn liksom. Så det formar en, och liksom det är en liten sak som kan vara relevant att veta om man ska veta någonting grundläggande om mig. Och sen så går livet vidare, träffar min första flickvän under den perioden. Svensk tjej, och är med varandra 7,5 år faktiskt. Och hennes familj har jag fortfarande, hennes mamma och pappa har fortfarande kontakt med idag. Vi köper bostad på Östermalm 2016. Vi separerar 2019, flyttar tillbaka till mina föräldrar som bor i en ort då, norr om Stockholm. Sen köper jag min första lägenhet helt själv då, den sommaren 2019. Under den perioden hände ju yrkeslivet också. Jag kom in på polisen 2017, januari.
Att vara polis, kallar man sig polis?
Nej, jag är inte polis. Nej, men utan jag är polisanställd.
Du är anställd hos polisen.
Ja, så jag är civilt anställd brottsutredare. Så att jag går inte runt med uniform eller pickadoll. Liksom. Jag är civilt klädd. Och det har jag varit sedan 2020. Mm. Men jag kom in i polismyndigheten 2017, januari, och började på 114-14. Där man ringer in och ska anmäla eller tipsa in. Ja, det är kontaktcenter liksom. Jobbade upp mig där. Kom in på brottsutredning i en polisstation norr om Stockholm 2020. Där har jag varit nu i 3,5 år nästan, snart 4 år.
Du är ganska väldigt informativ, men också väldigt korrekt i din beskrivning av dig själv. Förstår du hur jag menar?
Ja, men det är okej.
Nästan på gränsen till att det blir stramt. Så jag hör vad du säger, och med all respekt så gör jag den analysen att det kommer lite grann från det som hände tidigare, att du kanske inte släpper in folk hur som helst. Det har ju med integritet att göra.
Ja, det handlar mer om integritet, tror jag. Jag har ganska bra förståelse av mig själv. Jag har också en förståelse vad jag vill dela med mig och inte till folk jag inte känner. Så att jag kan skala av, liksom, filtrera de relevanta delarna av mig som jag vill dela med mig. Sen finns det ju ett djup där också, både i positiv bemärkelse och negativ bemärkelse, som man lär känna mer när man kommer nära mig, liksom, jag kan lita på.
Och det är ju att vara respekt till sin egen person.
Ja, definitivt.
Du tycker att det ska inte vara gränslös.
Nej, men precis. Det är rätt.
Vad fint.
Rätt analys.
Känns fint att sitta med dig här. Men däremot så är det inte lika fint varför du har kommit hit i egenskap av ditt content och det som du faktiskt gör.
Ja.
Svenska samhällskroppen. Hur mår den?
Inte så bra, skulle jag säga. Kopplat till den problematiken som är relevant till mig. Varför sitter jag här, så kan man prata om ungdomsbrottslighet och gängkriminalitet. Skjutningarna, sprängningarna, döden, misären, liksom sorgen, chocken, allt som händer liksom i det här landet. Mm. Det är katastrof. Och det är faktiskt nästan inte värt att klä det i ord. För att det finns inte riktigt ord tillräckligt att formulera liksom det som händer och det som har hänt på senare tid.
Och nationell kris finns ju en titel på
det. Det har man anledning att säga definitivt. Mm. Och om vi ska gå in på lite så anledningar och sådär. Mm. Så att det är lite kontroversiellt att säga. Men jag vill ändå formulera liksom min syn på det hela. Så att det här menar jag då. Det är en konsekvens av en väldigt slapphänt migrations- och integrationspolitik i 20-25 år som har rått i Sverige. Så att det har varit svårt omvärldsläge. Liksom fattiga länder i subsahariska Afrika och Mellanöstern har utstått politisk instabilitet, krig, konflikter och så vidare av olika anledningar. Familjer har flyttat därifrån och flyttar ifrån, vilket är helt förståeligt. Okej. Okay. De förstår att Sverige är det bästa landet att ta sig till. Så många tar sig till Sverige och många tar sig i Europa generellt.
Mm.
Sverige har haft en väldigt stor famn, mycket empati, med väldigt få verktyg och dålig infrastruktur. Eller nästan helt bristfällig infrastruktur. Åtminstone tillräckligt nog för att integrera de här familjerna på ett adekvat sätt.
Wow.
För de kommer från länder som är diametralt motsatt Sverige längs alla aspekter. Kultur, politik, religion, det sociala, normer, allt.
Mm.
Diametralt motsatt Sverige. När de kommer hit har de väldigt stort integrationsbehov. Och det är inte deras fel. Det är Sverige som har skyldigheten att kunna förstå den egna kapaciteten. Och inte bara ha miljonprogramsområden som man kapitaliserar på. Och bara kasta in dem där och säga hej, sköt dig själva där nu.
Mm.
För det kommer inte gå på grund av det behovet de har. Så ur de här platserna nu, miljonprogramsområdena bland annat, så har det fötts barn. Och det har vuxit upp pojkar till unga män. Och de växer upp i Sverige.
Men,
mm. Ja, och de växer upp i Sverige under de här omständigheterna då. Och Sverige, vi är individualistiska. Vi tycker om materialism, det är ett rikt land. Det finns möjligheter till bilar, kvinnor, status, framgång, kläder. Det finns allt det här i Sverige för att det är ett väldigt rikt land som många länder är i väst. Så de här värderingarna promotas också till de här personerna. De här pojkarna som har vuxit upp där.
Mm.
Men de känner inte, på grund av att de har nu drabbats av segregation, social utsatthet, låg förmåga till att integreras på grund av att de inte kan språket och så vidare. De känner inte att de med legala medel kan klättra i statushierarkier så som vi alla vill göra i Sverige och i världen. Så när den dörren är stängd, känner de, då går de till illegala medel för att klättra inom de statushierarkierna. Det är rån, bedrägeri, narkotikaförsäljning, kontraktsmord till och med. Okej. Okay. Så när de börjar klättra där, de här pojken och unga männen, för de vill ha status och dominans och makt, då vill andra killar också göra det. Och då börjar de konkurrera med varandra. Och sen börjar de ha ihjäl varandra.
Mm.
Och det här har hänt ort efter ort efter ort i Sverige idag. På grund av Sveriges usla integrationsförmåga och den här slapphänta migrationspolitiken ungefär 20-25 års tid har det här pågått. Och det är det vi ser en konsekvens av.
Ungefär 20-25 år.
Mm.
Så det är så långt tillbaka i tiden?
Absolut. Det är en väldigt kraftig invandring först och främst från... Om man backar bak och ser på okay, vilka är de kartlagda gängmedlemmarna och vilka är de lagförda gängmedlemmarna?
Etniskt eller hur menar du?
Vilket land många av dem, deras föräldrar har kommit från? Tyvärr, eller från
tyvärr. Ja, men det är ju tyvärr. Men vi pratar Somalia.
Somalia.
Irak,
Syrien, precis. Och en del Afghanistan och lite Eritrea. Okay, det är
väldigt
de som
liten
är...
del Eritrea.
Ja, precis. Ja, men då, om man tittar på subsahariska Afrika så är Somalia och Eritrea mer än till exempel Etiopien och Kenya. Så att det är de som utgör de kartlagda medlemmarna i mångt och mycket. Då.
Och de här länderna, är det på grund av deras politiska situation eller... situationen i deras länder när de kom hit.
Precis, det är nästa frågeställning.
Ja.
Och det vill komma till så här. Det här är inte att säga att det är invandrarnas fel och att alla från de länderna, inklusive jag är halveritrean, är kriminella eller bör återvandra eller inte är välkomna till Sverige. Extremt många av de här är produktiva samhällsmedborgare som vill leva respektfullt, som vill leva tryggt.
Mm.
Okay. Men eftersom att en sån stor del av dem som lagförs för den här typen av brottslighet och befinner sig i de här miljöerna är från specifika länder som vi kan se som har kommit under en viss typ av period och under vissa omständigheter, då måste vi peka där och säga, vad är det som har gjort?
Där har hänt något.
Ja, det, exakt. Det har hänt något där. Mm. Så vad är det som har hänt där? Och då måste vi våga prata om de här migrationspolitiska och integrationspolitiska frågorna. Men Sverige har inte vågat ta tag i det. Politiker har inte velat det. Socialt bland människor, vi har inte vågat prata om det. Svenskarna framförallt.
Vad är rädslan för?
Exakt, det är det jag inte frågar dig. För jag vet att du vet. Vad är rädslan? Varför vågar du inte säga någonting?
Rädslan är för att vi ska peka ut varandra och kallas för antingen rasistiska, främlingsfientliga.
Och jag skulle säga att det är nästan den största delen.
Det är det.
Man har inte vågat prata om de här grejerna. Och vilka har förlorat mest på det?
Det har varit
invandrarna.
Invandrarna.
Ja, de har förlorat mest på det för att vi inte vågar ta tag i de här frågorna.
Men pratar vi också om den psykiska ohälsan som de har tagit med sig från dessa olika länder, och då har vi också med integrationspolitiken att man sätter dem på ett ställe alltså en miljonprogram och så kanske det har varit mycket snack om att en stor familj med en liten lägenhet där flera barn bor, och så har den vuxna som har kommit då i kanske 20-årsåldern för 25 år sedan eller 20 år sedan, lidit av PTSD.
Absolut. Och det är aspekter man kan integrera. Återigen blir det anledning att just kolla på de delarna. Vad är det för faktorer som spelar in i just den här gruppen? Varför funkar det inte för en sån del, eller just den delen av den gruppen?
Mm.
Det blir, en sån grej också inte, alltså så här, blir relevant att integrera liksom, för att kunna förstå det bättre. Men det är som att vi inte vågat ta tag i de här frågorna. Vilket bara har varit till invandrarnas förlust, för att alla förtjänar att leva tryggt i det här landet, för det här är ett fantastiskt land i grund och botten med ändlös potential att bli ett ännu mer fantastiskt land. Och det är så synd att se vad är det som händer och vilken grupp som står för majoriteten av det som händer. Det är liksom framförallt för de familjerna, nära och kära, det är katastrof. Men det skulle jag säga är anledningen till att vi ser en viss typ av utveckling kring i gängmiljöer. Och det började runt 2014-2015.
Mm.
Det vi ser nu, det vi behöver integrera när vi försöker förklara varför det är en sån otroligt stor ökning av unga personer som söker sig till de här miljöerna, det är, vad är det för kultur som de här pojkarna och flickorna i Sverige har växt upp under de senaste ungefär 5 åren skulle jag säga. Och ur de här platserna som jag pratade om, där de här miljonprogramsområdena, social utsatthet, segregation, ur de här platserna så har det vuxit fram motiverade musiker. Ofta unga män.
Pratar vi gangsterrap nu?
Ja.
Bland annat.
Bland annat. Och de har teamat ihop med producenter som är begåvade, och de har suttit med sin laptop och blivit asduktiga på att producera musik, producera beats, mixa, mastra och få det låta som en radio liksom popkvalitet liksom. Det är tack vare teknologisk utveckling, do-it-yourself, liksom generationen som vi lever i, vem som helst kan producera väldigt välproducerad musik och så vidare. Så det som har hänt är att de här unga männen har lärt sig grejer från de här negativa platserna. Negativa värderingar, och de har negativa upplevelser. Det här glamoriserar dem och reproducerar tillbaka, genom deras musik, tillbaka till ungdomar. Som hänger på sociala medier.
Så säger du att de levererar tillbaka musiken och budskapen.
Precis, exakt. Så de upplever saker och ting från de här dåliga platserna, reproducerar det tillbaka till de här värderingarna de har lärt sig. Mm. Reproducerar det tillbaka till musik, genom musiken till barn som konsumerar det och som också överkonsumerar det tack vare deras obegränsade tillgång till sociala medier och musik. Och det här leder då till att vi skapar en jättedominant subkultur bland ungdomar som nästan bara handlar om gangsterism, machobeteende, materialistiskt dyrkande, pengabesatthet, alla de här delarna. Och det här lär sig pojkar se, framförallt pojkar, se som en ledstjärna, något som är eftersträvansvärt och vilja vara som, för att de märker att det är de metoderna jag behöver ta till för att anskaffa mig social status, adrenalin, tjejer, pengar, allt det här som de lär sig i den här destruktiva subkulturen är det viktigaste att eftersträva. Mm. Och det är anledningen till att unga personer, menar jag då, jag teoretiserar nu, att unga personer står i kö för att åta sig kriminella uppdrag i utbyte mot kontanter. Det kan vara portskjutning, sprängning, det kan till och med vara mord. För att de är så indoktrinerade redan av det här mindsetet, den här mentaliteten, den här ruschen, den här gangsterbeteendet. De är så indoktrinerade, nästan radikaliserade på samma sätt som en IS-soldat är radikaliserad eller en högerextremist, en nazist är radikaliserad. På samma sätt radikaliseras som in i de här prokriminella värderingarna. Så när en äldre motiverad gängkriminell kommer och säger hej, du får 20 000 om du skjuter den här porten, kontanter imorgon, du är redan mottaglig för det.
Fast det här är ju inte en teoretisering enbart.
Vi har inte tillräckligt med forskning om det. Men det så ännu liksom, än längre teori.
Ja. För det känns ju som ren och klar fakta. För vad skulle det annars kunna vara? Om vi tittar på till exempel. Vi har ju så många barn som dödar varandra.
Ja.
Och vi har barn som praktiskt taget ställer sig utanför en port.
Mm.
Med, eller innanför. Mm. I en lägenhet.
Ja.
Med en mobiltelefon. Och filmar varandra. Mm. När de skjuter med AK-4.
Exakt.
Så här. Och så.
Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Stars Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna. Bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Storgård. Ett HVB-hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall. Ett tryggt försvar för alla.
Den här skillnaden då på förr. Kriminalitet för kriminalitet idag.
Mm.
Den är ju väldigt markant.
Mm.
Och det har gått väldigt, väldigt snabbt. Mm.
Så
de tre starkaste orsakerna till ökade dödssiffrorna, vilka är de?
Precis. Alltså jag skulle attribuera den här tidigare teorin om gangsterkultur och sociala medier överkonsumtion och det här som har jag menar att det har format barn negativt nu i 5 år sedan gangsterbågen svepte över Sverige 2018. Så det ska jag definitivt attribuera som en del. Två är, vi lever generellt sett i ett väldigt mycket mer och mer materialistiskt, individualistiskt, hedonistiskt, själviskt samhälle.
Mm.
Och sociala medier spelar en del i det där, för att vi blir konstant promotade andra människors bättre liv, andra människors, på samma sätt en ung kille vill ha kläder och klockor och så vidare, det är samma sätt en ung tjej vill ha en viss typ av pojkvän eller vissa typer av kläder, en viss typ av livsstil för att hon ser sin favoritinfluencer.
Mm.
Det är samma typ av processer hos barn liksom.
Mm.
Så det är en sån grej. Och den tredje är sviten av dålig integrationspolitik. Vi har inte kunnat integrera de här familjerna, de här barnen på ett adekvat sätt. De har lämnats vind för våg för att klara sig själva i de här områdena. Visst att det finns integrationsmöjligheter här. Det finns bidrag, det finns de delarna. Fast vi behöver något mycket mer kraftfullt.
Ska vi snacka lite om gangsterrappen då?
Mm.
Gangsterrappen, du har ju skrivit väldigt mycket, du har lagt ut väldigt mycket kring gangsterrappen, där du säger att den är, alltså om man rakt upp och ner ska förmedla det du sagt, så har du sagt att den är förgiftande för samhället och den bör inte, man bör inte lyssna på gangsterrap om man är liten.
Exakt, barn. Ja, precis.
Hur går vi tillväga, ett, hur går vi tillväga för att kunna förhindra det, och två, är det för sent?
Bra frågor.
Mm.
Föräldrar behöver höja sin digitala kompetens, sin förståelse för vad det är som formar deras barn.
Mm.
Föräldrar måste se till att det är de som är den huvudsakliga källan för värderingar. De eller andra sunda förebilder. Just nu uppfostras barn av prokriminella värderingar. Jag kan faktiskt inte understryka hur allvarligt det här är.
Mm.
Jag håller inne med liksom mina formuleringar och sätter där och pratar om det. Jag understryker
på
det grövsta för att liksom inte låta för alarmistiskt, för då flyger budskapet över folks huvuden.
Mm.
Så att jag vill understryka på det grövsta. Det här är ett riktigt allvarligt problem. Det har skett en förändring fundamentalt bland ungdomar kopplat till deras förhållningssätt till kriminella värderingar, till våld, till vapen. Många av dem är avtrubbade redan som 14-15 år.
Det är det jag kommer på, det som är förtjänt då.
Ja, precis. Alltså, vi behöver se till att den nya generationen, liksom 8-åringar, 9-åringar och så vidare, de inte exponeras för samma typ av innehåll och samma typ av nivå, intensitet och mängd innehåll som 15, 16, 17-åringarna idag har blivit promotade sedan de var 11, 12 år gamla. Så att vi måste skydda barn tidigt. Men det här är inte allt vi behöver göra för att stoppa gängkriminaliteten. Men det jag menar också, det som är väldigt viktigt att jag framhåller här, för att det är så många som säger, ja men alla blir inte kriminella gangstrap, men det är inte det jag säger heller. Utan det här menar jag är en förbisedd delförklaring. en förbisedd delförklaring som varit kraftfullare än vad vi har förstått tidigare. Eller jag har förstått det tidigt, för jag kritiserar 2019.
Mm.
Men många börjar lyfta upp blicken nu och börjar förstå liksom vad jag pratar om. Och det här är en förbisedd delförklaring. Vi behöver integrera som förklaringsmodell för att kunna förstå varför barn står i kö till att skjuta ihjäl människor.
Mm.
Och det handlar inte bara om social utsatthet och de klassiska kriminologiska förklaringsmodellerna, om fattigdom och trångboddhet. Det handlar inte bara om det. Det vi ser just nu är att medelklassen aktiverar sig i de här miljöerna.
Men Lolo, många pratar ändå om jag går in lite grann i de här exemplen du tog nu. Många pratar faktiskt om just fattigdom i de här utsatta områdena.
Mm.
Är inte det en bidragande faktor?
Det är en relevant bidragande faktor vi ska hålla fast vid. Ja, inte bara fattigdom, relativ fattigdom.
Relativ fattigdom, berätta skillnaden.
Så det studier visar är att när ett samhälle är helt och hållet fattigt, då sker inte våld bland unga män som konkurrerar med varandra. När ett samhälle är helt rikt, då sker inte våld mellan unga män som konkurrerar. När det blir så här, många rika, en del rika, många medel så här, och sen har vi här lägst ner i hierarkin, då börjar man se i olika samhällen hur unga män börjar konkurrera inom illegala hierarkier och de börjar ha ihjäl varandra. Men när allt är helt fattigt, då har de inte ihjäl varandra.
Då finns det samförstånd i fattigdomen.
Ja, men precis. Men vem ska man råna liksom? För jag menar, man känner inte av den här sociala stressen och pressen av att hämta grejer för att man inte exponeras för det konstant.
Mm.
Men om du konstant ser människor i smycken, bilar, statuskläder och du känner att det inte går att anskaffa de här grejerna på ett enkelt sätt illegalt, ja men då kommer du gå till illegala. Så att det är relativt fattigdom som skapar social stress hos unga personer lägst ner i statshierarkin som börjar då ha ihjäl varandra.
Så att om jag sticker ut haken och säger att dessa unga män och flickor och kvinnor då såklart som föddes för 20 år sedan eller 15 i de här familjerna som har en psykisk ohälsa till de föräldrarna som kommit från dessa länder.
Mm.
Om de hade fötts i sina egna länder hade det inte varit samma...
Nej. Risken hade varit att de indoktrinerades in i religiöst våld. Men att organisera sig så här, där de är nästan kusiner med varandra och har ihjäl varandra över materialistiska ting och liksom narkotika liksom marknad, det ska inte hända där deras föräldrar kommer ifrån. Det har inte hänt. Det är här det händer. Det är den mixen. Så definitivt. Det är ett problem som vi behöver integrera Sverige också i systemet vi har här och hur vi har integrerat dem. Där också, vi behöver prata om de delarna som en delfaktor. Vi ska inte bara säga, men det är invandrarnas fel och de kommer hit och bara fuckar upp allting. Det är inte det som händer.
Mm.
Utan vi behöver integrera många förklaringsmodeller för att förstå.
Jag har ju, när jag fick upp ögonen för dig första gången, det är verkligen så här, såg någonting som var väldigt bra i ditt kanal, ditt content. Det var ju den här händelsen i Hjulsta.
Just det.
Den här loftgången.
Mm.
Och det var tre stycken. Jag tror att det är tre. Man vet inte om den tredje är.
Precis.
Och så. Det är väldigt, väldigt osvenskt. Alltså den händelsen kändes... Ja, men det känns surrealistiskt. Och det är inte bara det.
Nej,
men just den, när jag såg den var så här... Då tänker jag på tanken i USA. Och gör den parallell gangsterrap.
Mm.
Den här händelsen och USA. De tre egenskaperna. Vad tänker du kring det när jag säger så?
Alltså hur Amerika influerar den här subkulturen är. Den är ju väldigt Amerika-influerad, definitivt. Det är en till aspekt till hela. Om vi inte hade haft så här intensiv tillgång till amerikansk gangstersubkultur, då hade vi inte imiterat det på samma sätt i Sverige. Så det är ju väldigt inspirerat, alltihopa. Men absolut, det har en, vi har adopterat väldigt mycket värderingar därifrån kopplat till materialism och status, du vet. Härmar favoritrapparen i musikvideos och liksom gang signs och liksom hela den estetiken mycket i taget. Jag gick igenom en förundersökning förut.
Mm.
Det är också intressant. Och om vi går tillbaka till min förståelse för modern gangstrap i USA.
Ja.
Jag har haft väldigt tidig koll på och bra koll på drill-rörelsen från början på 2010-talet i Chicago. Det började den här väldigt aggressiva som dreads, tatueringar, skjuta ihjäl folk, rappen. Det var, jag skulle säga Waka Flocka Flame.
Chief Keef.
Ja, det var innan det. 2009-2010 om du känner till Waka Flocka. Och han är från Atlanta.
Mm.
Men han blev inte mainstream på det sättet. Han blev inte nationell på det sättet. Men när Chief Keef kom, Chicago, då började vi snacka unga män, flätor, tatuerade, vapen i handen, weed i munnen, pratade om att skjuta ihjäl sina ops och så vidare.
Mm.
Det var då jag började se hur det här blev mainstreamkultur bland unga. Och det var, jag älskade det. Jag var 16-17.
Mm.
Jag älskade det. För Chief Keef är lika gammal som mig fortfarande. Han fyller år en vecka innan mig.
Okay.
Så såhär, det var en sån såhär, shit vad är det? Fan vad rått, det var autentiskt. Det var såhär filmat med en handkamera. Det var på riktigt, du vet. Det var inte glöm, såhär, jättemycket såhär, du vet, tillrättalagt. Och det var såhär snygga shots, du vet, på musikvideon. Det var såhär handhållen kamera och de dansar, de röker. Liksom. Det var såhär, det var magnetiskt liksom.
Mm.
Men sen började jag se år efter år hur många som dog runt den kulturen.
Mm.
Utan jag kan namnen.
Och rapparna.
Rapparna dog, vännerna dog. Jag kan de här namnen. Jag har sett deras mammor göra intervjuer. Jag har sett sorgen, jag har sett misären.
Mm.
I år efter år efter år efter år. Sen ser jag plötsligt 2018-2019 svensk gangsterrapvåg tar över Sverige och jag ser samma typ av beteenden.
Mm.
Det är såklart varningsklockorna ringer för mig. Mm. För jag vet vad det här leder till. Jag såg Einar komma innan Einar dog. Jag såg det komma.
Mm.
Jag ser när Adobe skjuter.
När det gäller Einar, det här kommer sluta dåligt.
Jag ser det när man börjar gå in i den här gangsterrapkulturen. Och allt vad det innebär. Jag vet vad som händer, för jag har sett det hända i Chicago.
Mm.
Så jag läste en förundersökning för ett par år sedan. Och det var här då jag verkligen fattade inspirationen från framförallt Chicago.
Mm.
För jag kände fortfarande att jag var ensam med det. Lil Durk, innan ens King Von kom, liksom Chief Keef. Alla de här personerna som inte var jätteinternationella. Men när jag såg den här förundersökningsprotokollet, jag gick igenom deras Wicker-användarnamn.
Mm.
Så här, det är rappare som jag trodde bara jag kände till.
Mm.
Det är L.A. Capone, det är C-Day 22 Shots, det är Rondo No. 9. Massa rappare som jag trodde att jag bara hade koll på, men de heter det här på deras användarnamn.
Mm.
Då började jag få lite mer förståelse för att vi har adopterat hit väldigt mycket av samma typ av estetik och energi därifrån.
Mm.
Och det vill vi efterhärma här. Och imitera här. Och det finns bara två utvägar om man ska börja imitera en sån typ av kultur. Och det är du dör eller så kommer du hamna
lång tid i fängelse
och förstör ditt liv, förstör ditt familjs liv, ditt community. Alltså du blir bara en destruktiv kraft om du ska imitera de här delarna.
Men den här debatten som du var ganska insatt i kring radio, att inte spela hiphop på radio.
Ja.
Och så. Vad tänker du kring den?
Alltså, spela om ni vill. Liksom.
Mm.
Alltså så är det. Och vi har en samhällsutveckling som jag menar då delvis beror på just den här typen av gangsterism i musik och kultur som barn överkonsumerar. Om ni vill vara en del i att promota samma typ av värderingar när man spelar musiken, go ahead, kör. Om det känns bra i magen, kör. Vem jag säger att ni inte ska göra det. Men min uppmaning är framförallt till föräldrar.
Mm.
Skydda barn från att exponeras för den här kulturen, de här värderingarna, för det kommer forma dem på ett negativt sätt om de får obegränsad tillgång till det. Men om radio vill ge dem priser till och med, kör.
Ja, jag tänkte säga bra. Det. Person och verk.
Mm.
Skillnaden.
Ja, det är en bra fråga. Så här. Ett exempel är så här, om man vill ha lite hjälp med hur jag ser på det åtminstone. Det är så här. En våldtäktsman målar tavlor. Jättefantastiska tavlor. Utsikt, hav, mål, vatten. Det ser fantastiskt ut. Tavlan är fortfarande vacker och värdefull. Jag väljer att köpa den. Okej, okay, den hänger på mitt rum. Den hänger i min bostad. Men det är en våldtäktsman som har målat den. Men det är så här, fan. Den är fin. Okej, okay, skilj person från verket. Men han börjar nu måla sexuella övergrepp. Referera till sexuella övergrepp i målningen. Små subtila tecken av övergrepp i sina målningar. Och det finns risk också att de här pengarna tjänar på att de här tavlorna blir köpta använder han för att våldta och begå ännu mer sexuella övergrepp på grund av den statusen han får, den ekonomin han får också. Han kan locka till sig fler kvinnor, säger vi, och våldta dem. Hade det känts lika bra att ha den tavlan hängandes på din bostad?
Nej, såklart.
Det hade inte känts lika bra att ha den tavlan hängande, eller hur?
Mm.
Lite så ser jag på det. Om det inte går att göra en distinktion mellan personens faktiska privatliv och hans genkopplingar, hans historik och den miljön han befinner sig i och den musiken han gör och får vita pengar via Spotify och Steam som han tar ut, då kommer jag inte vilja vara en del av en enda stream som han får. Jag kommer inte vilja vara en del av det, det är ett aktivt beslut, för jag vet inte vart de där pengarna går.
Mm.
Eftersom att jag vet vilka typer av miljöer. Och att du plus att du promotar död, gangsterism, våld Opsdödande, snurrar runt på opplock med tabben i ditt knä och så vidare. Du promotar den typen av budskap till barn som överkonsumerar det här. För du vet att det här barn är din huvuddemografi. Du vet om det som rappare. Mm. Skivbolagen berättar det till dig. De vet vart du ska rikta in. Du vet
vad din åldersgrupp är.
Du vet vad din åldersgrupp är. Du vet hur du ska promota din produkt. Du vet när du går ut på din spelning, på din festivalspelning. Du ser flickorna, du ser pojkarna i publiken. Du vet vilken demografi du har. Mm. Och du fortsätter promota de här gangsterismerna. Så att om du har en sån kort distans där det inte går att se vart den ena börjar och den andra slutar, jag tar avstånd till din konstform.
Så du menar att om till exempel vi har en rappare som bor på Lidingö och rappar om samma sak, han skulle kunna gå hem?
Ja, han är en tönt. Men ja, jag hade haft lättare att lyssna på honom. Men jag skulle inte göra det. Men jag hade haft lättare, för jag vet att han inte skulle ta den där ekonomin och gå till hans och använda det för att göra sitt kriminella nätverk mer uthålligt och köpa vapen och lägga det i händerna på barn. Liksom.
Så du köper inte, jag berättar bara min historia?
Nej, jag visar mig den låten när de gör det. Då lyssnar jag på den. Om det är någon som faktiskt reflekterar över sina upplevelser, kan formulera det på ett intressant sätt och lära mig någonting till och med kanske, då är jag villig att lyssna på den artisten, definitivt. Men jag hör inte mycket sånt överhuvudtaget. Det som dominerar topplistorna nu, jag kan garantera det. Jag lägger 2000 kronor som jag swishade. Om vi går in på Spotify och kollar topp 10 och det är inte minst 3 eller 4 låtar som bara handlar om att skjuta ihjäl människor, förnedra kvinnor, sälja droger och så vidare. Mm. Det är det som dominerar.
Men när folk har argumentet att rockare gör samma sak?
Ja, det är ett katastrofalt argument.
För det finns ju ett sånt argument.
Ja, det gör det tyvärr. Och det visar bara vilken nivå den här debatten har varit. Att rockare kan vara aggressiva i sin framtoning, kanske sjunga förnedrande om kvinnor, absolut. Men de här rockarna befinner inte i interpersonella eller gruppkonflikter som har dödlig utgång liksom ute på gatan. Mm. Det är inte det. Liksom. Sen kan man ha något att säga om energin och språket och så vidare, fine. Mm. Men det har ingen risk om att, när var senast en rockare sköt en annan rockare? När var senast du hade en rockare bifa med en annan rockare? Och så är det med skyddsväst.
Kanske ändå typ när Twisted Sister bråkade med AC/DC.
Ja, inte... kanske. Men så här, det händer liksom inte. Utan det här händer i hiphop. Det här händer i gangstrap. För att de kommer från de platserna. Så att det är inte jämförligt.
Men alltså, du träffar ju folk dagligen. Och i dina utredningar och allt så här som är påverkade folk. Alltså, du pratar barn i stor utsträckning. Mm. Vad har de för attityd? När de så här med dig?
Jag måste ju tänka på att det är ju ett filter som de ser mig genom. Mm. De ser mig som brottsutredare. Så att jag får inte deras riktiga personlighet. Jag får inte nyanserna. Deras, liksom så. Så att vissa av dem är som stängda. Det är inga kommentarer ofta. Så det är lite den stilen liksom. Så att jag har inte riktigt fått någon riktigt så här... Några möten har kanske varit lite åt det positiva hållet. Jag känner att så här... Poletten faller ner, vi har haft ett bra känsla sådär. Mm. Men många av dem är stängda liksom.
Men då är politikerna, situationen vi har idag, man vill ta in, det var en debatt igår.
Ja.
Med alla partiledare, flera stycken, och man pratar om att ta in militären. Vad tror du kring det? Den här militärfrågan?
Det beror på hur de används. Det används ju mycket för bevakning och transport och så vidare, har jag hört. Och det är väl där militära liksom medlen kan, det är där de regleras till. Så att många tänker så här, militären ska in, att folk kommer in med helikopter och att det är Call of Duty.
Det är inte det
handlar om.
Men många tror ju det.
Så att jag är för att polisen underlättas eller får liksom resurser för att underlätta deras så att de kan effektivisera sitt arbete. Mm. Även mitt liksom. Mm. Och det är jag öppen för. Men det här militära och det kraftfulla i det ordet, jag ser inte så mycket.
Vad går det för snack inne på stationerna då? Eller så på arbetsplatsen?
Kring de här frågorna?
Ja, men kring allt det här. Ja. Är det en så här, vi utifrån får en känsla av att det är typ, att det är någon form av, inte, jag menar att man så här, drar sig i håret.
Ja, men det är såklart frustrerat. Vi alla är liksom är chockade över den här utvecklingen. Med barn och människor som sprängs i luften och så vidare. Givetvis. Vi är människor också.
100%.
Så, ja. Det är... Fan, man får försöka vara optimistisk liksom. Och vara ärlig med vilka faktorer det är som spelar in i den här utvecklingen. Och våga gå in på de lösningarna liksom. Det är superviktigt. Var inte rädd för det.
Jag har ju tänkt på att en sak som har slagit mig ganska... Det är att det mynnar ut mer tydligt i offentligheten när det gäller familjemedlemmar. Förut var det ju, ja, men alltså, det kunde vara en tjej som gömde lite vapen åt en kille och alltså lite så här. Men nu är det så här mammor som träder fram, det är pappor som träder fram, det är pengar som tvättas i olika stora i olika familjeföretag och lite så här. Och vi har gränsöverskridande verksamheter, alltså man gömmer sig i olika länder och opererar därifrån in hit.
Ja.
Tack vare också sociala medier. Ja. Det känns som att jag säger flera saker igen.
Nej, men
om vi tar en sak i taget då. Familjemedlemmar som blandas in. Vad tror du kring den frågan? Det fenomenet?
Det är en ytterligare brutalisering som jag åtminstone har sett komma. När de gömmer sig utomlands mer och mer så vill man komma åt dem på något sätt. Och då har de ofta familjemedlemmar som inte har tagit samma typ av försiktighetsåtgärder för att de kanske hade en känsla av att det fanns en kod liksom. Och många av dem har flytt nu. Så att vi kommer nog se lite mindre av det framåt, men vi kommer fortsätta se.
De har flytt. Ja, men blir det inte tvärtom då? Blir det inte att man ser mer av det i och med att de kommer operera utifrån andra länder?
Nej, många av de familjemedlemmarna har flytt. Och sen de som är högre upp i kriminella hierarkin sällan arm i Sverige.
Nej.
Det är därför det är så mycket unga personer som skjuter och skjuts ihjäl.
För att de använder.
Det är de som är kvar liksom här. Så. De har inte styrkan att åka. Men vi kommer fortsätta se sprängningar och bränder. Och liksom, Sverige är ett väldigt naivt land kopplat till register och namn och nummer och adresser. Man kan googla en person så ser man liksom den personen vart den bor. Gå vidare till familjemedlemmar och så vidare. Och det är många av dem som kanske inte har avregistrerat sig på deras folkbokföringsadress. Någon åker dit och gör det de gör mot den bostaden fast inte ens de som bor där. Så att den typen av problematik, tyvärr. Och det kanske är det mest brutala i det här att det drabbar så många icke-involverade vill jag säga. För att det går inte att vara skyldig till att bli skjuten eller sprängd. Många säger så här, han var oskyldig eller oskyldigt skjuten. Men det heter ju att man är icke-involverad eller ej involverad. Det är ju lite konstigt, eller hur?
Ja.
Så här, vadå, okej, om man sköt rätt person, är han skyldigt skjuten då, eller?
Ja, jag fattar precis.
Jag hör så här, politiker och så här, människor pratar om så här i de termerna, men det är ju att man är ej involverad, icke-involverad.
Det politiska och samhällsansvaret då?
Behövs ju mycket åtgärder. Vi behöver göra väldigt mycket rätt under väldigt lång period. Och jag tror väldigt mycket handlar om samhällets, vad vi kan göra utan att vi måste blanda in alla politiker. Det höjer vår kompetens och kunskap om vad det är som lockar in unga i den här miljön. Varför står de i kö?
Ja.
Varför är medelklassen aktiverar sig? För det är en förklaring till den ökade utvecklingen av unga utförare vill jag säga. Sen tillbaka har vi problem med integrationsfrågan framförallt. Så våga ställa de frågorna.
Alltså jag förstår ju fullt och tydligt att det här är ingenting som kommer fixas runt över en natt.
Nej.
Hur lång tid tror du att vi behöver för att ta tillbaka det?
Jag tror vi kan börja kanske se en vändning om 10-15 år och börja se en viss typ av trendvändning. Någonstans där. Men under en överskådlig framtid så kommer vi dras med samma typ av problem. Jag tror att det kommer vara många så här helt plötsligt spikar upp och sen kommer det att dala lite och sen kanske det blir så här och sen vi kommer så börja förhålla oss till det på ett mer så här vardagssätt tyvärr. Att integreras mer i vardagen.
Men på kort sikt, lagar, förordningar och konsekvenser, vad hamnar vi då?
På kort sikt så är det positivt med ungdomsfängelsen. Vi behöver se till att de får en annan miljö än SIS-hemmen. För SIS-hemmen är brottsalstrande. De knyter kriminella kontakter, tillgång till mobiltelefon, fortsätter sin brottsliga verksamhet. Så ungdomsfängelser. Vi behöver längre straff. Generellt. Vi behöver ha längre straff specifikt mot gängkopplade brott. Men sen måste vi också fokusera på de sociala delarna. Förebyggande delarna socialt. Vi behöver ha bättre koll på vilka pojkar och flickor som befinner sig i vissa riskfaktorer eller har vissa riskfaktorer och befinner sig i riskzonen för att bli indoktrinerad i gängkriminalitet, och det ska hända runt 7-8-9 års åldern. Redan där behöver vi punktmarkera och vi behöver identifiera vilka åtgärder vi behöver sätta in. Vi behöver ha personer som är i hemmen, ser familjerna, har kontakt dagligen med föräldrarna, håller koll på skolgången Och vi kan följa det här barnets utveckling när vi börjar se vissa typer av socialt nedbrytande beteenden i tidig ålder. Och vi behöver våga, du vet, screening för ADHD. Det får en rasiststämpel direkt, men det vet jättemycket. För att man tänker att man typ så här register för liksom så här, invandrande personer. Men jag vet inte vad de tänker på, men det är så här, det är så känslig grej de här delarna. Men sanningen är, ADHD är jättenärvarande hos misstänkta ungdomar.
Mm.
Jag skulle säga över 80% av dem som jag har haft hundratalet ungdomar som misstänkta för brott, olika grad.
Ja.
Över 80% kan jag garantera har haft ADHD. Så att det är en närvarande grej. Men tänk dig om du är en person, familj från Mellanöstern, subsahariska Afrika. Men vi har inte samma kultur därifrån att söka upp samma saker. Och här kanske det betyder att du är galen, eller att de tar barnet ifrån dig för att du inte förstår liksom vad en ADHD-diagnos är. Och då kan vi inte identifiera det och sätta in rätt insatser. Så vi behöver screening, vi behöver få en bild av vilka åtgärder som behövs vidtas för att vi ska kunna hjälpa barn i rätt tid. För just nu handlar det om barn och hjälpa.
Häromdagen, 1 oktober, så la man en ny lag på agendan som tillträdde såklart. Avlyssningslagen som innebar att man kan avlyssna någon utan att man är misstänkt för brott. Hur går det ihop?
Alltså det är ju för att man vill identifiera, rikta in sig på individer utan att vi har uppnått en skälig misstanke och kan överhöra brottsplanen till exempel, kunna slå till exempel i en bostad eller för att förhindra mord och sprängningar.
Så det betyder att i december till exempel skulle man kunna gå tillbaka och se vad det var för samtal personen hade. Om man misstänker.
Jag tror att det är, jag är inte säker nu. Nej. Jag tror att det kan vara i realtid möjligtvis. Okay. Men att det finns olika
så det är inte sitter och spelar in allting som säger.
Nej,
jag tror att många tänker så.
Ja, möjligtvis. Jag måste läsa på mig själv om det där. För att det finns ju olika typer av hemlig dataavläsning. Det finns också att man kan kolla igenom sms-meddelanden från någon tidigare bak och få den informationen. Men realtid tror jag att det kan vara. Jag tror inte det sparas och lagras. Den kapaciteten har vi nog inte.
Mm. Frikzon, var det någon som sa.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vilken politiker det var som sa det, men det var någon som myntade ordet krigszon.
Mm.
Och då tänker jag till, alltså, mer närmare det som händer i Gaza, Palestina, Israel. Det är mer en krigszon just nu.
Sorry.
Men är vi i någon form av...
Ja, alltså situation? Sverige mått mätt, absolut. Man skulle kunna kalla det ett lågintensivt inbördeskrig där, som är orkestrerat av parter utomlands och utförs av barnsoldater på svensk mark.
Mm.
Man kan formulera det på ett sånt sätt. Liksom, för Sverige är fredsskadat. Vi har inte haft såna här typer av situationer tidigare. Så vi har inte institutionerna, vi har inte infrastrukturen för att kunna hantera det på ett bra sätt. Så att något form av sånt. I alla fall i perioder går vi in i en sån känsla när det bokstavligen sprängs varje dag. Det detoneras varje dag, det skjuts varje dag. Framförallt under september månad var ju den sjukaste månaden vi har sett.
Någonsin?
Ja, så att något sånt kan man kalla det definitivt. Det har sådana tendenser, men sen ska man inte slänga sig med såklart krig och sådana formuleringar. Det är ju inte...
För det blir ju alarmerande.
Ja, det blir alarmerande och det blir också så här, krig är ju...
Men jag upplever att du är ganska försiktig med att... Du är väldigt rak och konkret och sådär, men ändå väldigt försiktig med saker som kan vara alarmerande.
Mm.
Och så... Det kändes jättebra att sitta här och ha ett samtal med dig. Innan vi avslutade så tänkte jag bara kasta iväg en personlig fråga.
Mm.
Två stycken.
Mm.
Ett, utifrån den personen du är just nu. Vad känner du instinktivt? Om du bara lägger din yrkesroll åt sidan. YouTuben också åt sidan. Och bara tänker som människan på den här runda planeten i landet Sverige. Vad känner du? Så här, var är vi någonstans just nu? Och vad har du för tankar kring framtiden? Är du orolig?
Ja, men jag är orolig, det är jag försöker vara optimistisk kring utvecklingen och sådär. För man ska minnas med människor. Människor är inte helt bra. Människor är inte helt dåliga. Utan vi har båda i oss. Det som avgör vad vi är för typ av personer för stunden, det är vilken person vi är som vi väljer att agera på. Så det ska man minnas när man känner hopplöshet kring människor. Människor kan förändras. Människor kan bli mer positiva. Så jag försöker ha ett sånt mindset. Men jag är orolig över utvecklingen, framförallt kopplat till ungdomar i brottsliga miljöer och moral och värderingar i ungdomskultur. Jag är orolig, det måste jag säga.
Mm.
Men jag försöker vara åtminstone positiv och ha en positiv grundklang som människa. Annars blir man ju, man blir bitter annars. Det är inte positivt.
Finns det någonting som du känner att du värderar jättehögt men som andra inte gör?
Det finns lite olika saker. Men jag skulle nog säga ensamtid. Och då menar jag att man stänger in sig i ett mörker och bara liksom är själv i en vecka. Utan jag menar mer våga vara mer ensam i ditt egna huvud. Formulera egna tankar, åsikter, perspektiv. Det finns inget helt originellt, inget i nytt under solen. Men i alla fall att du kan formulera tankar och åsikter som ligger närmare din person, din kärna. Som känns rätt inom dig. För jag tror vi alla präglas väldigt mycket av perspektiv och information från alla andra.
Mm.
Och det här liksom formar oss. Men våga gå liksom, våga hitta på något sätt din egna väg som känns, det känns rätt någonstans här liksom.
Tvärtom då? Finns det någonting som du inte så här känner att det är så viktigt men som andra tycker är dödsviktigt?
Reality TV ska jag säga.
Är det sant? Ja. Totalt slöseri på tid.
Klarar inte av det. Men så här, substans, helt substanslöst innehåll. Och sitta och...
Du måste bli berikad med...
Ja, jag måste. Ja. Och det gäller i konversation, i möte med människor också.
Kan du känna att du så här dör i en konversation?
Ja, då. Helt håll. Om det är kallprat, jag kan inte kallprata, jag har försökt.
Ja.
Och det går inte.
Hur gör du då?
Jag gick till en person förut och bara så här, okej, jag ska försöka kallprata. Och så bara, ja men vi kallpratar då.
Sa du
bara, ja, jag sa
så kan man säga.
Erik, ja, det är fel ände kanske. Men
kallprata, det är som att säga så här, nu ska vi bestämma för att gå.
men kolla, jag har försökt så här, ja men hur frågar vi pratar om vädret lite och så. Ja. Vi pratar såna grejer. Jag kan inte. För att jag om vi pratar om vädret då kommer jag gå in på så här någonting substans kring väder och varför väder är som det är och att det är sjukt att det och det och det. Men jag kan inte bara sitta och konstatera grejer. Ja, men fint väder. Om någon kommer till mig, fint väder ute. Så här, ja, jag ser det. Alltså, fan, vad pratar vi om? Eller så här, ja, någon går förbi, så det jag äter. Ja, är det tacos jag äter? Ja, du ser att det är tacos jag äter. Så här, vad är det vi pratar om?
Var kommer majset ifrån då? Alltså, det här majset har jag tänkt på.
Bra, då kan vi komma in på något lite så här, vad fan kommer det ifrån? Och då kanske vi kan komma in på något lite mer substans.
Mm.
Men annars, kallprat, fine för andra, men för mig, jag klarar inte. Kallprat är inte mig, alltså.
Skönt att vi inte har kallsnackat här inne.
Verkligen inte.
Tack så mycket för att du kom. Alltså, vet du vad? Lycka till med din bok.
Mm.
Så fort du har skrivit klart så tycker jag att du ska komma hit och berätta om den.
Definitivt.
Du är jättevälkommen tillbaka. Det var en ära för mig.
Tack, tack. Broder.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.